HarperCollins Nordic presenterar Taylor Swift hela berättelsen av Chas Newley Burden, inläst av mig, Alexandra Dahlström. Förord. Det måste ha känts nästan overkligt för Taylor Swift att se tillbaka på året 2013. Så mycket hade hänt under de senaste 12 månaderna. Försäljningssiffrorna visade att hennes fjärde album Red sålts i mer än 26 miljoner exemplar. Dessutom hade hennes låtar laddats ner 75 miljoner gånger, vilket gjorde henne till den mest nedladdade artisten genom tiderna. Jämför man Taylors bedrifter med andra artisters blir de ännu mer imponerande. Som exempel blev hon i början av 2013 den första sen Beatles att toppa albumlistan i 6 veckor med 3 album i rad. Dessa anmärkningsvärda prestationer lyckades hon med innan hon fyllde 24. Trots Taylors ålder behandlades hon som en branschveteran när hon på Country Music Association Awards i november 2013 hedrades med The Pinnacle Award. En utmärkelse som i regel brukar gå till betydligt äldre artister. Vid ceremonin visades en hyllningsvideo där Julia Roberts, Justin Timberlake och Mick Jagger prisade Taylors talang och inflytande. Den medelålders countrybranschen behandlar Taylor som en grand old lady, medan den unga poppubliken skriker ut sin uppskattning och ser henne som en av dem. Seriösa musiktidskrifter bemöter henne med vördnad, medan skvallerblaskorna är besatta av hennes kärleksliv. Och vem mer än Taylor skulle så obesvärat coolt kunna ta in banjon i popvärlden? Hon är motsägelsernas mästare. Medan vissa artister känner sig hämmade av musikens och imagens begränsningar svävar hon obesvärat över dem. Förutom att prova på popmusik har hon skrivit tunga rena rocklåtar och till och med experimenterat med dubstep. Denna enastående sångerska kan på ett och samma album nästan viskande sjunga berörande texter om kärlek och romantik för att sedan spotta ur sig ursinniga refränger om hämnd, motstånd och beskyllningar. Hon är en traditionellt snygg blondin som lika fullt spelar den tafatta outsiderns roll. I en tid där artister som Rihanna och Lady Gaga har barnförbjudna scenshower står Taylor rakryggad som en uramerikansk men ödmjuk diva. Bara några veckor efter att hennes vän Miley Cyrus skapade uppståndelse över hela världen genom att twerka vid en prisceremoni skapade Taylor elegant rubriker på sitt eget sätt genom att dela mikrofon med Prince William och John Bon Jovi på ett exklusivt välgörenhetsevenemang i Kensington Gardens. Ett år som började med att hon kysste One Directions hjärtekrossare Harry Styles på Manhattan slutade således med att hon gjorde high five med Englands kronprins. Samtidigt utsåg inflytelserika New Yorker henne till världens största popstjärna. Den respekterade och tämligen seriösa musiktidskriften Rolling Stone stämde också in i hyllningskören. Den beskrev hennes framträdanden under The Red Tour i översvallande ordalag. Att se Taylor Swift live 2013 är att se en maestro i toppform. På ytan kunde Taylor uppfattas som oberörd, som om dessa upplevelser var en del av vardagen. Men innerst inne måste hon ha varit överlycklig över hur spännande hennes liv hade blivit. Allt låg så långt bort från den värld i vilken hon växte upp. 1. Allt hade kunnat bli så annorlunda. Det var aldrig meningen att Taylor Swift skulle bli singer-songwriter. Hon skulle ha blivit börsmäklare. Hennes föräldrar hade till och med valt hennes förnamn med den karriären i tankarna. Mamma Andrea ville att hennes dotter skulle få ett könsneutralt namn, något som skulle kunna gynna henne senare i livet. När hon som vuxen sökte jobb i den mansdominerade finansvärlden skulle ingen veta om hon var man eller kvinna. Föräldrarna menade väl, men deras plan skulle aldrig bli verklighet. Miljontals fans över hela världen skulle komma att veta exakt vilket kön Andreas förstfödda hade utan att egentligen ens ha träffat henne. I Taylors låt The Best Day, som på ett rörande sätt frammanar en magisk barndom, sjunger hon om sin förträffliga pappa vars styrka gör henne starkare. I have an excellent father. His strength is making me stronger. Den förträffliga pappan heter Scott Kingsley Swift och studerade företagsekonomi vid University of Delaware. Han bodde i elevhemmet Brown, där han fick många vänner.